En podcast från SKL.
I detta avsnitt av Politiskt ledarskap, Lena Lindgren.
Det var en kommunstyrelseordförande som sa till mig att vara ledande förtroendevald i en stor kommun, det är det mest meningsfulla men det svåraste uppdraget jag har haft.
Och Stefan Einhorn.
Den värsta egenskapen enligt svenska folket, det är falskhet. Det vill säga att man sviker människor, att man går bakom ryggen på dem eller att man ljuger.
Programledare är Peter Örn.
Välkommen till ett nytt avsnitt av SKL-podden om politiskt ledarskap. Samtal om att vara toppolitiker i kommun, landsting, region. Idag ska vi fördjupa oss kring frågan om vad som är ett gott ledarskap och vad som krävs för att med tillit och förtroende kunna möta människor i svåra frågor och beslut som kommer att påverka allas vår vardag och där många upplever att de är förlorare. Och idag ska vi utforska om och i så fall varför det politiska ledarskapet ställer större krav än att vara riktigt bra verkställande direktör för ett stort företag. Mina gäster i studion är Lena Lindgren som på SKL är ansvarig för att stödja utvecklingen av det politiska ledarskapet i våra kommuner, landsting och regioner. Och Lena har i ett helt decennium arbetat som programledare för olika ledarprogram och mentorprogram och nätverk och drivit utvecklingen som påverkar uppdraget att vara toppolitiker. Lena har samlat en stor bank av erfarenheter som har gjort att vi har kunnat nu komponera 10 avsnitt av den här podden som också Lena är ansvarig för. Välkommen hit Lena.
Tack så mycket.
Sen har jag en andra gäst idag, det är Stefan Einhorn som är överläkare vid Radiumhemmet som är professor i molekylär onkologi och dessutom författare till en lång rad böcker. Bland andra Konsten att vara snäll, Väga till vishet och De sju nya dödssynderna, våra mörkaste sidor och hur vi kan hantera dem. Det där är böcker om vishet, empati och i väldigt hög grad om ledarskap. Jättevälkommen hit Stefan.
Tack så mycket Peter.
Lena, jag tror att jag börjar med att ställa en fråga till dig. Du har ju i så många sammanhang nu mött politiska ledare från skilda partier. Och en fråga jag funderar på är, finns det någonting som du tycker förenar dem?
Ja, det gör det faktiskt. Alltså jag är helt fascinerad över att det här är människor som verkligen brinner för sitt uppdrag. Att skapa ett bra samhälle för människor. Och man vill verkligen göra någonting bra. Och det handlar både om demokrati och också att vara med naturligtvis att bygga en bra välfärd för sina medborgare. Och just det här förtroendet som man har fått, det skulle man kunna gå igenom eld och vatten för. Alltså att man har fått ett förtroende av människor och man vill leverera någonting tillbaka. Både vad det gäller demokrati, att skapa ett bra samhälle. Så det tycker jag är det som förenar de här människorna att de vill göra skillnad. Jag brukar tänka på, det var en kommunstyrelseordförande som sa till mig att vara ledande förtroendevald i en stor kommun, det är det mest meningsfulla men det svåraste uppdraget jag har haft. För att du lever så nära de här människorna och deras problem och utmaningar och behov. Och samtidigt blir du granskad. Och det är det som gör att det är så svårt. Alltså för att du är så nära alla de här människorna. Och det är främst i kommunerna då.
Vilka förmågor tycker du krävs för att man ska klara ett sånt uppdrag?
Du måste ju vilja vara ledare. Därför att du är ju ledare för en väldigt stor organisation. Och du måste kunna ha dialog, kommunicera, samarbeta med väldigt många människor. Alltså du har ju ett omgivande samhälle i en kommun. Har du både ett näringsliv och ett föreningsliv. Vi har medborgare idag som vill vara aktiva och delaktiga. Så det handlar väldigt mycket om det. Och att dela makten med många människor. Att bygga team.
Och sen har du många anställda. Vars vardag du ansvarar för?
Absolut.
Hur många anställda har du i en vanlig kommun?
Ja, men vi brukar säga att är du ledande politiker så leder du en stor organisation. Och det är som att leda ett stort företag. Och oftast är man den största arbetsgivaren på orten. Man har väldigt många invånare och man har en väldigt stor budget. Och då har jag ju naturligtvis tittat på det där. Om vi tar mediankommunen som då är det Hallsbergs kommun. Där är man ungefär 16 000 invånare. Och man har ungefär 1 800 anställda. eller medarbetare då, och man har en budgetomslutning på 670 miljoner.
Det skulle jag säga är ett hyggligt stort företag.
Ja, så det är liksom gigantiska stora organisationer.
Mm, om jag då är regionråd eller jag är kommunalråd eller jag är landstingsråd, vad skulle du säga skiljer mitt uppdrag från att vara verkställande direktör i ett tjänsteföretag eller ett bilföretag av motsvarande storlek?
Vi har ju demokrati i vårt land, så att man har ju också den här demokratiaspekten. Alltså som, eller i det här parlamentariska systemet, så ska vi ju värna för att alla får demokrati, att det är rättssäkert och att det är effektivt. Mm. Och det är väl lite skillnaden, för det har man ju inte på samma ansvar så att säga. Vi brukar säga att man ska styra och leda, men man ska också värna demokratin. Och demokratiaspekten, det är ju det här rättssäkert och att vi har en bra demokrati där alla får till exempel nu gå till val och rösta. Så det är väl det som skiljer, det är det tycker jag, demokrati.
Stefan, när man läser dina böcker, några av dem går jag ju exempel på, så tycker jag att du använder andra ord för ledarskap. Och det som Lena är inne på här tycker jag, ord som sträcker sig bortom mål och resultat. Och då läser man empati, vikten att stanna upp och reflektera. Vishet är ett ord som du använder och till och med skrivit, på samma sätt som ordet snällhet, konsten att vara snäll. Har en beslutsfattare verkligen råd att vara snäll? Är det en väg till framgång för en som hanterar enorma budgetar och nedskärningar, medborgarnas krav?
Jag vill börja med att säga att det finns egentligen en liten regel som är den viktigaste för om man är en bra chef, en bra ledare. Och den lyder så här: en bra ledare arbetar för att andra ska lyckas. Och det är ytterst få, tyvärr, ledare som har den egenskapen. För många ledare är mer eller mindre uttalade karriärister. De har ett ego, de har ett prestigetänkande, och det är väldigt vanligt, det har jag också.
Mm.
Och att sätta sig över det här, att man ska lyckas själv och istället arbeta för verksamheten och att människor runt omkring en ska lyckas, det är en väg till framgång. Både för den som är chef och ledare och för hela organisationen. Så att om det är någon grundregel som existerar, så är det just den. Sen kommer det en rad andra egenskaper som Lena har varit inne på, som också är centrala. Som till exempel det du tog upp nu, snällhet. Att man ska vara schysst mot sina medarbetare. Och då vill jag understryka att snällhet är inte att vara mesig eller töntig.
Eller menlös.
Eller menlös eller dum i huvudet. Utan snällhet brukar jag definiera som en vilja att göra gott som omsätts i handling. Och som kräver integritet och mod. För ibland måste man ta tuffa, obekväma, impopulära beslut. Då ska man göra det om de är de bästa. Och sen krävs det omdöme. Tvärt emot dumhet alltså. Omdöme eller klokhet eller visdom. För att många av de beslut vi har att fatta, de har inga enkla svar. Och ibland måste man skapa svaren på alldeles egen hand. Och för det krävs det bland annat kreativitet.
Kan man lära sig att bli vis? Eller blir man visare med åren, tror du?
Ja, man blir visare upp till en viss ålder, visar forskning. Och sen blir man inte nödvändigtvis visare. För att utvecklingen går så väldigt snabbt i vårt samhälle. Och hänger man inte med i den utvecklingen, då blir man akterseglad. Men man har alla förutsättningar att bli visare med livet, under livets gång och med om man blir äldre. Och visdom, det handlar om en rad egenskaper som man kan tillägna sig eller välja bort.
På något sätt så förknippar jag vishet med också ett slags långsammare tempo. Ett tempo av eftertänksamhet och att, men ändå att kunna förena det med handlingskraft. Är det en naiv bild av vishet?
Jag skulle ju aldrig drömma om att kalla dig naiv, P. Peter.
Det kan finnas en dragning åt det.
Nej, men jag tror att vissa människor har förmågan att både tänka snabbt och långsamt. Vi har ju två olika system i hjärnan. Den ena som är de här snabba besluten. Och den andra som är de eftertänksamma besluten. Och de flesta besluten vi tar är de snabba besluten. Och jag menar att även de kan vara visa. Så att ibland krävs det eftertanke. Och har man möjlighet att fundera, det har man ju inte alltid. Ibland måste man fatta ett snabbt beslut. Så visdom kan avspegla sig i de snabba och de långsamma besluten.
Jag tycker, Lena, att jag ofta hör dig återkomma till detta att man som toppolitiker måste också vara beredd att medge just jag vet inte eller att jag är inte klar med en fråga. Beskriv lite av det.
Jag brukar säga ibland att vi befinner oss i ett paradigmskifte. Hälften av oss som medborgare ropar efter en stark ledare som pekar med hela handen. Och den andra halvan vill att vi ska ha dialog med varandra. Och det är två helt olika typer av ledarskap. Och däremellan finns det politiska ledarskapet befinner sig däremellan och ska liksom försöka hantera bägge de här delarna. Och det är väldigt, väldigt svårt. Så därför så tänker jag också att brukar fundera på, ibland brukar säga till journalister också, fundera på vilken typ av ledare vi efterfrågar. För det påverkar ju också vilken roll de tar på sig i ledarskapet.
Hur reflekterar du kring det, Stefan? Jag vet ju nu efter vårt samtal att du arbetar med en bok om att göra skillnad. Och kan du koppla det till det resonemang som Lena för om politiskt ledarskap?
Alltså det är otroligt viktigt att vi har visa ledare och visa politiker. Och det borde vara ett ingångskriterium för att bli politiker att man vill utveckla sin visdom och att man har förutsättningar att göra det. Ja, alla har ju förutsättningar att bli visare. Och visdom utgörs ju av en rad egenskaper som till exempel oegennytta. Att man inte tänker what's in it for me? Vad finns det för mig i det här beslutet? Visdom är också kopplat till godhet. Man kan alltså vara intelligent och elak, men man kan inte vara vis och elak. Det är kopplat till ödmjukhet, att man kan ifrågasätta sin egen åsikt. Det är kopplat till perspektivtagande, att man försöker sätta sig in i andras perspektiv. Det är kopplat till empati, det vill säga förmågan att känna av andra människor. Det är kopplat till egenskapen att kunna försöka förutse konsekvenserna av en handling. Det är kopplat till kreativitet och så vidare. Så det finns en rad egenskaper som är kopplade till visdom. Och väljer man att utveckla en av de här egenskaperna så blir man visare. Väljer man att utveckla flera av dem, då blir man supervis.
Lena, du är ju lite inne på det i inledningen av vårt samtal. Att politiker förenas av ett engagemang för andra. Skulle du säga att oegennytta är en vanlig egenskap hos politiska ledare som du har mött?
Absolut, det är det som är drivkraften. Och jag tänker också på det som Stefan säger kopplat till det här med vishet. Alltså det politiska systemet, där det finns en väldigt tydlig struktur kring beslutsfattande som man är väldigt trygg i. Och vishet för mig handlar också väldigt mycket om att lyssna in vad andra människor tycker och tänker. Och det där krockar ibland därför att vi är så fast i den här strukturen där vi ska fatta beslut. Och som politiker måste man träna sig. Du säger ju också att man kan träna upp det här. Och jag tror jättemycket på att träna att vara mera och lyssna in. Därför att det är så pass komplext idag också. Så det finns ju liksom inga enkla svar. Så vi måste träna och stärka ledare att vara i många grupper av människor, gärna olika typer av grupper av människor, för att lyssna in, för att sen kunna analysera och reflektera och sen kunna fatta de bra besluten. Och det här krockar ibland med att demokrati är ju att många också ska få med och fatta beslut. Samtidigt som medborgare vill ju gärna ha svaren direkt. Så det finns en liksom
en spänning, en motsägelse.
Ja, men precis, i det här, i den här strukturen. Men det som Stefan tar upp som egenskaper, jag tror att många strävar dit. Och jag tror det som också är med det politiska ledarskapet är att man har inte sökt ett jobb, utan många blir ledare så att säga. Som chefer söker du ett jobb, du vill ha ett ledarskap. För många blir vald, man får ett förtroende, man blir en ledare. Sen så tar det ett tag innan man inser att jag är en ledare. Och då brukar jag ofta säga att man måste inse att man är en toppolitiker med massor av makt. Och den här makten kan du välja hur du vill hantera. Antingen kan du fatta alla beslut själv och peka med hela handen, eller så kan du bjuda in människor. För att det handlar ju väldigt mycket om vilket ledarskap man vill ta och vad man vill göra.
Stefan, jag funderar på politiska ledare på alla nivåer står ju, precis som Lena tecknar, ofta inför väldigt svåra beslut som påverkar enskilda människors vardag och ofta kraftfulla protester, svårt att hantera, sociala medier, ibland hot om hat och hot och våld. Kan du ge oss något råd när det gäller hur man som politiker kan ändå skapa förtroende i sådana svåra situationer? Är det möjligt att skapa möten som präglas av tillit och samtal, tror du? Detta demokratiska samtal.
Självklart. Och du är inne på en av de råden som jag brukar hålla fram som det främsta. Och det är att fråga till råds. Att fråga till råds är en underskattad möjlighet i vårt samhälle. För människor tror att man blir förminskad. Och att den andra personen kommer att säga, sköt du ditt så sköter jag mitt. Och det gör inte människor, utan människor när de blir tillfrågade om ett råd så känner de sig hedrade, för det händer så pass sällan. Och det här skulle vara väldigt, väldigt, väldigt bra om politiker, liksom andra chefer och ledare, liksom alla människor överhuvudtaget, använder sig av den möjligheten att fråga till råd. Så då menar jag inte när det gäller att skruva i en glödlampa, utan det handlar om mellanmänskliga relationer, organisatoriska beslut, stora eller små politiska beslut. Det är en nyckel skulle jag säga. Sen finns det ett annat område som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt. Och som jag har skrivit om i den här boken, De nya dödssynderna. Och det är att man som chef och ledare blir medveten om sina svagheter. Sina dåliga egenskaper, sina mörka sidor. För att när man går på ledarskapsutbildningar nu för tiden så är det ofta de positiva sidorna som lyfts fram. Och det är inget fel med det. Men det är minst lika viktigt att vara medveten om vilka svagheter man har. För att om man inte är medveten om det, då blir man ett hjälplöst offer för de här känslorna som gör en till en dålig chef eller sämre chef och till en mindre människa än vad man skulle kunna vara.
Jag har funderat rätt mycket på konsekvenserna av när de mörka krafterna tar över hos människor med mycket makt.
Mm.
Vad händer då i vårt samhälle?
Ja, då kan vad som helst inträffa. Ja. Och nu för du upp det två pinnhål. Jag pratar mer om en chef som är prestigefylld till exempel. Eller som är ogenerös. Eller som man inte kan lita på. Omgivningen är ofta väldigt medveten om den här chefen eller ledarens svagheter. Den enda som inte verkar vara medveten om det ibland är chefen själv. Eller vad säger du, Lena? Du har ju jobbat med många chefer och ledare.
Ja, absolut. Det har jättestor betydelse och det är jätteviktigt att, precis som du säger, känna till hela sig själv. Och jag brukar ofta säga att man måste skapa en trygghet i sig själv. Att jag duger som jag är. Och då handlar det om att både veta om sina goda sidor och sina de onda,
mörka sidorna,
om vi säger så. Då. För det är klart, det är ju jag. Och sen bli medveten brukar jag också tänka. Bli medveten om mina värderingar och mina drivkrafter. För jag är medveten om det så kan jag liksom stänga munnen när det är på väg att komma någonting. Mm. Därför att jag är medveten om du börjar reflektera på vad du gör. Och man kan hela tiden förändra sin berättelse om sig själv. För att oftast berättar vi en berättelse både för oss själva och för andra om vem jag är. Både som ledare och som person. Och det tänker jag också att, för det har jag själv gjort många gånger, ändrat min berättelse om mig själv. Så det brukar jag liksom säga, det är jätteviktigt. Och det sänder ju också signaler, vad jag berättar om mig själv och till andra.
Man skriver hela tiden på sin berättelse om
ja,
sig själv.
Ja.
Stefan, har du någon mörk kraft som du har arbetat med hos dig själv?
Ja, absolut. Jag borde ju antingen, annars skulle jag ha väldigt dålig självinsikt. Och i den här boken, De nya dödssynderna, så har jag gjort ett antal enkätundersökningar och djupintervjuer och kommit fram till de 7 egenskaper som svenska folket tycker är mörker. De värsta.
Mm.
Och på 7:e plats kommer girighet.
Mm.
Och jag är inte speciellt girig. På 6:e plats kommer främlingsfientlighet. Och främlingsfientlighet handlar inte bara om invandring eller en annan religion. Främlingsfientlig kan man vara mot någon som håller på ett annat fotbollslag än jag.
Mm.
Eller någon som kommer från storstaden och jag är från landsbygden. Eller mellan könen. Och jag tror att ingen kan svära sig fri från främlingsfientlighet i den aspekten. Så den egenskapen har jag. Sen på 5:e plats kommer trångsynthet, det vill säga fördomar och bristande perspektiv och intolerans. Och det finns ingen människa som
det har vi lite av var och en.
Fördomar. Mm. Så där åker jag dit också. Mm. Sen på 4:e plats kommer översitteri. Och jag är nog ingen översittare. På 3:e plats kommer hänsynslöshet. Och bristande omtanke helt enkelt. Och där kan jag brista. Inte för att jag vill det, men för att jag tänker på annat. Så där åker jag dit igen. Och sen på 2:a plats kommer hat. Och jag kan inte påminna mig att jag hatar någon för tillfället i varje fall. Och den värsta egenskapen enligt svenska folket, det är falskhet. Det vill säga att man sviker människor, att man går bakom ryggen på dem. Eller att man ljuger. Och i genomsnitt ljuger vi ju ett antal gånger varje dag. Och där kan jag inte heller svära mig fri. Så att där har du ett axplock av mina mörka egenskaper.
Jag skulle vända mig till Lena och säga att jag har ju också fått besöka några av dina möten eller ledarprogram med ledande politiker. Där tycker jag ni arbetar också medvetet med att ge varandra stöd. Pratar ni om att tillit och hur kan vi behålla förtroende hos våra väljare och medborgare? Eller våra medborgare kanske jag ska säga.
Ja, alltså de senaste åren så kan jag säga att det är någonting som man pratar jättemycket om. Man är väldigt rädd för att det här politikerföraktet som börjar finnas och bristande demokratin som börjar spridas i vårt samhälle. Och man är väldigt orolig för det. När vi träffas så träffas vi över partigränserna. Så vi pratar ju aldrig politik utan vi pratar ju om uppdraget. Och det är ju också ett sätt att bygga tillit, att prata om det som är viktigt i rummet och också lyssna på varandra. Vi både pratar och gör tillit, vi bygger tillit, vi respekterar varandra, ger varandra ungefär lika mycket tid. Och där är ju jag som är ledare, så att, alltså jag tror att ledaren har betydelse för att skapa de här tillitsfulla mötena. Och tillit är ju ett ord som vi pratar jättemycket om idag, överallt.
Mm.
Förtroende kan vi också prata om, för förtroende är ju lite starkare. Att bygga förtroende är ju väldigt viktigt, och där har du det här som jag började med, att man kan gå igenom eld och vatten för att ge tillbaka det här förtroendet. Och man vill lära sig mer hur man jobbar och bygger förtroende. Så det är klart att tillit har betydelse. Och det är väldigt lätt att man blir uppslukad av andra saker. Sen tycker jag att tillit handlar mycket om det här med att vara nyfiken och vilja lära sig mera hela tiden. Att inte tycka, alltså lite av det som Stefan sa där med översitteri, att man tycker ja, men det här kan ju jag vet ju bäst. Utan att hela tiden i varje möten, att hela tiden, vad kan jag lära mig nu? Kan jag lära mig någonting mer? Det tycker jag att vi jobbar mycket med. Och det som också är intressant, att det är ju det man vill lära sig mer om. Politikerna som kommer, de kan ganska mycket om att styra och leda och demokrati. Det är klart att man hela tiden kan lära sig mer, men det man tycker är svårt, det är väl lite av det som Stefan pratar om. Att vara ledare och att kunna, att känna att jag gör ett bra uppdrag, att vara en bra ledare, en god ledare. Det är ju det som alla vill ju det.
Stefan, i din roll som läkare möter du egentligen samma utmaning. Förtroende, tillit, möten med människor, ständigt. Du kom aningen sen till vår poddinspelning därför att du hade mött en patient eller en patient som väntade på dig och ett besked.
Mm.
Och där förtroendet var så viktigt att du väntade.
Ja, jag ber än en gång om ursäkt.
Nej,
jag
var försenad. Absolut inte så.
Men det var en patient som väntade på ett svar på en röntgenundersökning och som var orolig, så att jag prioriterade det.
Och där är tilliten, patientens tillit till dig,
är ju oerhört viktig. Och jag håller ju en kurs i konsten att vara en god doktor. 5 veckor varje termin för läkarstudenter. Och där handlar det väldigt mycket om bemötande och att patienten ska just känna tillit och förtroende. Och det är ju som Lena är inne på, det bygger upp vårt samhälle. Vi har det samhälle vi har för att det finns tillit till institutionerna, till varandra. Och tillit kan man rasera väldigt fort. Och då slår den så kallade sociala fällan igen, vilket leder till korruption och segregering. Så att tillit är ett nyckelord. Och i den här enkätundersökningen jag gjorde så kom ju falskhet som den värsta egenskapen. För den raserar vår tillit. Och på första plats när jag frågade efter den bästa egenskapen kom pålitlighet. Alltså, vilket ju är förtroende och tillit. Det är ett nyckelbegrepp. Sen tänkte jag på en annan sak om jag får fortsätta. Jag föreläser ju en hel del för chefer och ledare. Och då brukar jag ställa frågan, vilken egenskap skulle du helst av allt vilja ha? Och då får de välja mellan 5 egenskaper. Skicklig yrkesmänniska, förmögen, intelligent, rolig och god medmänniska. Gissa vilken som vinner varje gång.
Lena, du får gissa.
God medmänniska.
Jajamensan. Mm. Den brukar vara en överlägsen segrare även om man gör en sluten omröstning. Och det här visar ju någonting väldigt viktigt, att vi människor tycker att det är otroligt viktigt med godhet. Och för mig illustrerar det en basal mänsklig längtan efter att ge till andra människor och att få ta emot från andra människor.
Stefan, som läkare möter du ju enskilda människor i väldigt svåra situationer. Och ibland ger du besked som skakar livet i dess grundvalar. En sak som jag funderar mycket på, hur gör du själv för att hantera dina egna känslor efter ett sånt samtal? Är det möjligt att skilja på din roll som läkare och ditt personliga liv när du sen går hem?
Ja, det är ju inte alltid så att man lämnar patienterna och går hem.
Nej.
Man tar med sig dem hem ibland. Men jag har förmågan att ta med mig dem hem på ett sätt som är fullt hanterbart. Jag går sällan och grubblar över om jag har fattat fel beslut. Jag går sällan och grubblar över patientens svåra situation. Utan det jag funderar över är, vad kan jag göra för den här patienten? För det är ju så att man kan alltid göra någonting. Även om man inte kan bota så kan man lindra. Om man inte kan lindra så kan man trösta. Om man inte kan trösta så kan man finnas för den andra personen. Och det gör att på något sätt hela den här onkologin eller vården av cancersjuka, den känns alltid meningsfull. Det finns alltid någonting man kan göra. Och jag tror att de som, så att säga, det här hemska ordet medlidande, de som går omkring och lider med sina patienter, de orkar inte. De ägnar sig åt annan verksamhet. Man gör sitt yttersta för patienten. Det är det viktigaste.
Lena, hur gör en politiker för att skilja på den offentliga rollen och den privata rollen? Tar politiker med sig frågorna hem?
Absolut. Många säger till exempel att det är ett sätt att leva om du tar en kommun. en medelstor kommun, vi kan inte jämföra Stockholm, Göteborg och Malmö, för där blir det lite mer okänd. Men om du tar en medelstor kommun så blir du en person som alltid blir igenkänd och du förväntas alltid kunna svara. När du går till exempel och handlar i affären och möter medborgare så vill ju de veta om hur kan gräsmattan se ut som den gör där, eller varför har ni så många patienter på den vårdavdelningen. Alltså det är väldigt mycket detaljfrågor och det är helt omöjligt eftersom det är så stora verksamheter att som politiker att hålla reda på alla de här verksamheterna eller alla de här detaljfrågorna. Jag tänker också på att politikerna, de brukar ofta säga att de jobbar treskift. De jobbar dagtid, för att jobba med att leda stora organisationer. Så jobbar de kvällstid när de möter sina politiker, för att nästan 97% av alla förtroendevalda är fritidspolitiker, så man har mycket möten på kvällstid. Och så jobbar man också helger. Så att det är liksom ett sätt att leva, och att bli ledare för en stor region eller en kommun, det är ju ett stort ledaruppdrag, så att säga. Så det är många som har berättat att de har svårt att sova.
Hur länge orkar man då med sådana villkor?
Ja, man måste ju träna sig på det här med att vila och att försöka betydla sitt uppdrag, så att säga.
För det är ju det som Stefan beskriver, läkarens tydlighet i uppdraget.
Precis. Det är jätteviktigt. Men klart, visst är det tufft. Och i det här så måste man tillåtas att vila. Men det är klart att det är svårt eftersom du är en ledare för hela lokalsamhället. Så är det väldigt många som känner igen det. Men bor du i Stockholm till exempel så är det ju inte precis på samma sätt. Men man lever väldigt mycket med sitt uppdrag. Och det kan vara svårt att skilja på uppdraget och privatlivet. Absolut.
Det finns ett begrepp inom sjukvården som kallas för samvetsnöd. Och det kan påminna om det politikerna utsätts för. Och det är när man känner att man inte kan göra allt för sina patienter. När man lever i en pressad och stressad vardag med begränsade resurser och begränsad tid. Och känner att man inte motsvarar sina egna krav och förväntningar på sig själv. Och det kan bli väldigt jobbigt för en vårdgivare, vare sig den är läkare, sjukgymnast, undersköterska, sjuksköterska. Så kan man drabbas av en sån här samvetsnöd. Och det är inte lätt.
Nej, och om vi tänker också på vilka otroligt svåra beslut man ska fatta som politiker idag. Man har ju ett helhetsansvar, så att man i nästan alla av de här svåra besluten så gör man ju människor besvikna. Mm. Lägga ner en skola, lägga ner ett sjukhus, lägga ner en vårdcentral. För att man har ju ett ansvar för att styra och leda. Man har en budget, man har skatteintäkter, alltså, som man ska fördela. Så att det, och det som också har dykt upp nu, det är ju det som har blivit mycket mer tydligt och som vi pratar mycket mer om idag. Det är ju hat och hot. Och det är klart att det blir ännu tuffare.
Och det är svårt att skilja sig från när du går hem. Och du kanske till och med har dammat dina barn.
Mm.
Hur skulle du då vilja beskriva ett hållbart ledarskap för toppolitiker? Vad är det?
Jag tror att det handlar väldigt mycket om att man har många runt omkring sig. Att man måste delegera. Man kan inte lösa allting själv, utan man har en väldigt bra tjänstemannaorganisation som man måste ta stöd av. Man måste ta hjälp av andra människor. Eller att man inte tar hjälp av, utan att man styr tillsammans. Lyssna. Man måste också träna sig på att vila. För att man måste också lägga in tid i sin kalender till exempel, så att man har möjlighet att reflektera. Första rådet jag brukar ge är att de ska skriva in i sin kalender åtminstone en halv dag i månaden. VSFH, vad fan som helst. Alltså, för alla idag har ju öppna kalendrar. För att annars blir du lätt inbokad. Man kan inte vara inbokad varenda sekund.
Du, Stefan, jag återkommer till dina böcker där du i ditt språk söker andra ord för ledarskap, vishet och till och med att vara snäll. Skulle du säga att det offentliga samtalet och debattklimatet präglas de utav de ord som du söker för ledarskap?
Inte alltid. Definitivt inte alltid. Och det finns ju ett mått av elakhet som bekant i det här samtalet som förs ibland på sociala medier.
Oroar det dig?
Ja, jag tycker det är ytterst obehagligt. Det är ju en konflikt mellan vårt öppna åsiktssamhälle och att människor ska få häva ur sig vad som helst mot varandra. Det blev till slut en juridisk fråga vad som är acceptabelt. Men en annan sak som jag saknar det i samtalet, det är ju faktiskt att någon ställer sig upp och säger: jag tyckte så förut, men nu tycker jag inte så. Jag har ändrat uppfattning. Och tittar man på ett debattprogram på tv eller lyssnar på dem på radio, inte tusan får man höra någon säga: ja, nu har jag lyssnat på dina argument och jag tycker verkligen att du har rätt. Jag har tänkt fel och jag ska börja tänka i dina banor framöver. Det längtar jag efter. För visdom är också att kunna ändra uppfattning. Kunna säga: jag tänkte så förut, men nu tänker jag annorlunda.
Möter du det någon gång hos dina ledande toppolitiker?
Jag blir jätteglad när Stefan säger så här, för det är precis det här som vi måste komma till för att vi ska kunna klara av att vara ledare idag. Att man måste kunna ändra uppfattning. Och jag brukar ofta säga så här: jag tycker så här nu, men jag är beredd att ändra uppfattning. Jag tror att det är ett viktigt förhållningssätt som vi måste ha idag där. För att dels går världen så otroligt snabbt. Och vi kan inte veta allting, för det är så mycket som är i omlopp. Så att jag tror att det är jätteviktigt, och jag tror att det kommer bli en av de viktigaste för att vara en god ledare. Sen tror jag också på ett sånt här ord som att vara möjliggörare. Att hela tiden möjliggöra för andra. Att skapa arenor, att möjliggöra för andra människor att göra massa saker. Det är också ett sånt där bra ord, tycker jag, möjliggörare.
Där är vi på väg att närma oss slutet på detta program, och jag skulle vilja be dig, Stefan, har du något råd att ge till ledande politiker efter det här samtalet? Något som stiger fram?
Ja, om jag skulle plocka ett av många saker jag tänker på, så är det nog ödmjukhet. Man har gjort undersökningar vem som är de bästa cheferna och ledarna. De som har en god självkänsla, de som har en medelmåttig självkänsla eller de som har en sämre självkänsla. Och då visar det sig intressant nog att de som har lite sämre självkänsla brukar oftare vara bättre chefer. Alltså tvärt emot vad alla tror, att man måste vara så kaxig och duktig. För att de som har lite sämre självkänsla, de har att bevisa för sig själv och sin omgivning att de är bra. Och de anstränger sig kanske lite extra mycket. Så att jag skickar med de som lyssnar ordet ödmjukhet.
Och Lena, om jag ställer samma fråga till dig, vilket ord skulle du vilja avsluta dagens program om politiskt ledarskap med?
Då tror jag att jag säger möjliggörare. Jag tror att det är viktigt. Det vill jag sluta med.
Våga vara ödmjuk, våga vara möjliggörare. Tack till dig som har lyssnat. Tack till dig, Lena Lindgren. Tack till dig, Stefan Einhorn, som har medverkat. Producent för programmet är Lena Lindgren. Tekniker Kjell Eriksson. Jag heter Peter Örn. Nu sätter vi punkt.
En podcast från SKL.